Nu ska jag läsa ur Matteus evangeliet, kapitel 6, 9-15. Och ganska igenkänt, nu får se. Så ska ni be. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat och låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag vårt bröd för dagen som kommer. Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ty om ni förlåter människorna deras överträdelser, ska er himmelska fader också förlåta er. Men om ni inte förlåter människorna, ska ni inte heller er fader förlåta er era överträdelser.
Ja, den här texten som vi hörde läsas, evangelietexten, den har vi i Bibeln som vi kallar vår fader eller fader vår. Vi har den i Bibeln därför att lärjungarna önskade någonting. De kom till Jesus och sa, kan du inte lära oss en viktig sak? Och då kan man tänka så här, kan du inte lära oss att gå på vatten? Det vore ju spännande. Eller kan du inte minst lära oss hur man botar sjuka? Och så? Nej. Det enda vi har egentligen i Bibeln, det lärjungarna ber Jesus om någonting, är be, lär oss att be. Det kände de var viktigt. De hade säkert sett hur Jesus umgicks med sin far i himlen i bön och så. Och tänkte, det här är någonting. Det finns den delen i Fader vår som jag förstår är väldigt viktig, det är det här med förlåtelsen. Det är egentligen den enda kommentaren. Är det enda delen som Jesus kommenterar för lärjungarna sen efteråt. Det var det sista som du vill läsa här. Och då är det två ord, att små ord kan vara så viktiga. Det är två jättesmå ord, det är ty och om. Ty om ni förlåter människorna deras överträdelser, ska er himmelske fader också förlåta er. Men om ni inte förlåter människorna, ska inte heller er fader förlåta er era överträdelser. Det förefaller som om den förlåtelse som vi kan få är beroende av om vi kan förlåta varandra. Det är detta ty om. Ämnet för idag är förlåtelse utan gräns. Och jag såg inget tecken efter, jag såg inte frågetecken efter, jag såg inte utropstecken efter. Jag tänkte, är tanken att det ska vara en fråga efter eller ett utropstecken? Är förlåtelsen utan gräns? Ja, så där va. För att det var ju ändå ett ty och ett om. Så det fanns någon form av gräns då för att vi skulle få förlåtelse. Det verkar ju så. Men det finns också en del underbara bibelord som tyder på att förlåtelsen är gränslös på något annat sätt. Johannes skriver i sitt första brev, han är försoningen för våra synder. Inte bara för våra synder, utan för hela världens synder. Och det där är ju oerhört svårt att greppa och omfamna när vi ser hur det ser ut i världen idag. Och då ställer sig frågan, finns det förlåtelse och försoning för allt, till exempel brott mot mänskligheten? Vi kan återkomma till det. Men enligt kärlekens apostel Johannes verkar det vara så att det finns ingen gräns där. Vi har också en annan gräns som vi säkert har läst om i Bibeln. Det är när Petrus kommer och frågar Jesus, hur många gånger ska jag förlåta nu? Om någon kommer och ber om förlåtelse. Sju gånger är ju bra. Sju är ett väldigt bra tal i Bibeln. Så det, han drog nog till med det. Är sju gånger bra? Tänkte han, nu tog jag i ordentligt. Men då säger Jesus, nej, inte sju gånger utan 70 gånger sju. Och då fattar ju jag som matematiker att det handlar inte om matematik. Utan det handlar om att det är gränslöst faktiskt. Det är obegränsat många gånger. Så på det sättet är det ju förlåtelsen utan gräns. Varför talar vi så lite om synd i våra församlingar? Det stod ju att han är försoningen för våra synder. Alltså det mest uppenbara egentligen när vi ser oss omkring är ju att synd finns, ondska finns. Så vi skulle kunna tala lite mer om det på rätt sätt och inte syndkataloger och sånt där. Men liksom, vad är synd egentligen? Jag minns när vi hade en alfakurs här i Mölndal, ekumenisk. Och då har vi ämnet, varför måste Jesus dö? Det är ett av våra ämnen som vi alltid har. Och då var det före detta kyrkoherden Gunnar Lindskog som hade det ämnet, skulle ha det ämnet. Och så gick han fram och sa bara så här, ja, varför måste Jesus dö? Jag kan svara på det och så kan jag gå och sätta mig direkt. Och hans svar var, därför att ondskan finns. Och det är ju ingen som kan tveka på det, att ondskan finns när vi tittar runt omkring i världen. Varför måste Jesus dö? För att ondskan finns. Sen gick han inte och satte sig, utan han höll ett litet föredrag på kanske, som det ska vara 12 minuter eller någonting, om det här och kom in på Jesu försoning och allt det här. Men liksom den tanken, varför talar vi inte om ondskan när det finns en lösning på det? Guds lösning, den tänkta Guds lösning är ju genom Jesus Kristus och försoning och förlåtelse. Det är så Gud har tänkt, lösningen på ondskan, lösningen på synden, vad synden har åstadkommit och åstadkommer. Nu har jag faktiskt en PowerPoint. Vad händer nu? Vi kan ta fram den. Det var många som känner igen den här bonaden. Ni hade den kanske när ni växte upp i era hem. Vi som är lite äldre känner i alla fall igen den. Den var väldigt typisk. Jag hade den hemma hos mig också. Lär dig livets stora gåta. Älska, glömma och förlåta. Älska kan vi alltid försöka göra. Glömma går ju inte alltid. Men tanken är att vi alltid kan förlåta. Vi återkommer lite grann till det förstås. Och det står det också, jag tog också med det här fiskeförbudet. Därför att när Gud förlåter, då glömmer han. Det står, det finns en text som handlar om det. Jag ska förlåta dem deras orättfärdighet och deras synder ska jag aldrig mer komma ihåg, står det i Hebreerbrevet 8. Så att Gud kastar det här i glömskans hav. Och då har också skrivit att man inte kan fiska där. Vi ska inte försöka påminna Gud om det, för Gud har glömt det. Vi kan inte glömma det, men Gud har glömt det. Det är ganska gott att veta att vi ska inte påminna Gud om det. Utan bara tacka för att han har förlåtit och det gäller. Så. Det här ordet förlåta, det hade ju en annan betydelse i svenska språket tidigare. Det var ju lite märkligt, jag hittade i min pappas gamla bibel att man bad så här, Gud förlåt oss inte. Och vad är det? Då var det så att förlåta förr i svenskan betydde lämna. Förlåt, lämna detta. Och då blev bönen, Gud lämna oss inte. Och det är en väldigt underbar bön, Gud förlåt oss inte. Men jag reagerar på det där. Men det har en viss betydelse det här, hur ordet förändras. Med det här med att glömma och förlåta. Förlåta är ju alltså att lämna det. Så. Inte glömma det, för det kan inte vi göra. Men vi kan lämna det. När jag var ung så sa man ofta så här, de vuxna hörde jag säga så här, vi lämnar detta bakom oss. Till varandra, eller vi drar ett streck över detta. Känner ni igen det? Ja. Och vad man menade var väl att det var ord för att be om förlåtelse. Fast man använde inte ordet förlåt. Men man menade det. Det finns olika uttryck för det. Vi lägger det här bakom oss, sa man. Vi drar ett streck över det. Och så vill man lämna det, vill säga förlåta. Lämna. Vi kan ta nästa bild där. Det är man kan säga så otroligt mycket om förlåtelse. Men också sammanfatta det på något sätt. Och då kan man säga att det är en stor välsignelse att leva i förlåtelse med varandra. Den enda verkliga möjligheten att bli av med skuld är förlåtelsen. För att kunna förlåta ska man själv ha fått förlåtelse. Det kan ni fundera på om det är så. Hjärtat helas genom förlåtelse. Relationer kan helas genom förlåtelse. Det är inte självklart så att en relation där det har hänt någonting som man behöver be varandra om förlåtelse, det är inte självklart att den relationen blir likadan som den var innan. Så ibland kan den upprättas, ibland kan den till och med bli bättre. Men ibland kanske man ändå måste lämna. Försoning är egentligen en kristen livsstil. Det är inte självklart att förlåtelse och försoning ska vara huvudsaken i en livsstil. Jag tror att vi som är lite äldre känner i alla fall till Lenin. Marxismens största lärofader, brukar vi säga. Han skrev faktiskt så här, och det är ju allvarligt. Vi har valt kampens väg istället för försoningens. Man kan alltså göra ett sånt livsval. Välja bort försoningen och välja kampen. Och då blir det upptrappning, det blir hot, det blir hårda tag. Och det präglar ju ofta förhållandet nu också mellan folkgrupper och länder. Det är ju bara att se sig omkring hur det kan bli. Och inte heller mellan oss människor, enskilda människor, är det självklart att det är försoning som gäller. Det är en livsstil man väljer. Vi vet säkert innerst inne att ökad ondska och hämnd inte långsiktigt leder till fred, glädje och kärlek i relationer. Det vet vi inom oss. Och eftersom försoning och förlåtelse är något så viktigt och det rör det innerst och väsentligast i kristen tro, så är det viktigt att vi även i vår gemenskap oss emellan lever i förlåtelse och försoning. Motsatsen är ju skrämmande. Det blir bara en ond cirkel som inte tar slut. Hämndens och vedergällningens cirkel. Det är smärta för det smärta. Och allt ska betalas tillbaka. Och denna cirkel kan vara både fysisk, den kan vara mental och den kan vara känslomässig. När det gäller förlåtelse så är Gud förstås vår stora förebild. Och vi har en text i Kolosserbrevet som jag ska citera. Det är för att Gud förlåter som vi kan förlåta andra. Liksom Herren har förlåtit er skall ni också förlåta. Förlåtelse innebär ju inte att Gud glömmer vår synd och behandlar oss som vi aldrig hade syndat. Den förmågan har inte vi människor fullt ut. Men om vi vill likna Gud så innebär det att när vi förlåter människor så ska vi ändå tänka att vi ska lämna det. Försöka lämna det som har skett och i fortsättning bemöta den andra som den aldrig har gjort någon skada. Förstår att detta är svårt. Men om vi vill likna Gud i förlåtelse så får vi försöka göra det. Vi kan avstå från att fiska i glömskans hav. Även när det gäller förlåtelse oss emellan. Vi kan ta nästa illustration där, se om vi kan få grepp på den. Det är två ord där. Och tanken med det här är ju att forget, det vill säga glömma. Det kan vi inte fullt ut. Men vi får vrida på det. Det är ju tanken med det här att det ska vara en rörelse i det här. Så att forget, inte helt möjligt, men forgive, alltid möjligt. Så då vrider man så. Är ni med? Jag tog en, ifall det här var lite otydligt, så tog jag en egen illustration av detta. Forget. Det är svårt för oss att glömma. Det kan vi inte. Men vi får försöka gömma detta. Och satsa på forgive. Förlåta. Det där kommer alltid att försöka göra sig påmint. Vi ska inte fiska, men det kommer det då på något sätt. Men då ska vi försöka att låta det här gömmas av förlåtelsen. Ja, vi fick ju inledningsvis väldigt fint om den här boken, Desmond Tutu. Och jag hade också tänkt att säga något om den. Vi kan ta fram den så att alla ser hur den ser ut. Så där. Och där har vi dem också. Desmond och Mpo, dottern. Mm. Så är det. Och Anna Maria citerade ju väldigt fint. Och jag har också tänkt säga något om den här boken. Några teser då. De driver tesen att om vi inte förlåter så fortsätter vi att vara offer för förövaren. Medan vi genom förlåtelsen befriar oss själva till nytt liv. Det innebär att vi ibland måste förlåta även om den andra inte ber om förlåtelse. Då måste vi förlåta för vår egen skull. Det kan ju till och med vara så att den personen inte finns ibland oss längre. Då förlåter vi för vår egen skull. I en kommentar till boken så skriver en recensent så här: helande och förlåtelse är inga trollformler. De suddar inte ut det konkreta i det som gör ont. Att förlåta är inte detsamma som att låtsas att det som har hänt inte har hänt. Helande drar en slöja över det som gör ont. Snarare är helande och försoning något som kräver ärlighet. Jag har skrivit ner några punkter som är sammanfattning av den här boken. Det gällde, som vi sa, alltså Sydafrika och sanningskommissionen. Alltså att apartheid kunde avslutas. Det är ju det som vi vet. Och min korta sammanfattning av boken är så här: det finns inget som inte kan förlåtas. Och det finns ingen som inte förtjänar förlåtelse. Alla har vi någon gång behövt förlåta. Alla har vi också någon gång behövt bli förlåtna. Och sen mer då det här i det större perspektivet. Vi läker världen genom att läka ett hjärta i taget. Det låter som en enkel process, säger Desmond. Men det låter som en enkel process, men den är inte lätt att tillämpa. Vår sanna natur är godheten. De har faktiskt skrivit en annan bok tillsammans också. Jag vet inte om du har den också, som heter just Godhet. Ja. Och då säger de att människans sanna natur är godhet. Och då, ibland när jag säger det så får jag svaret att du är alldeles för naiv, Ivar. Och då säger jag, men då kanske jag väljer att vara det. Men i alla fall, är det möjligt att betrakta alla människor som goda? Vidare. Förlåtelse är ett sätt att få tillbaka det som har berövats åt och återställa den kärlek, godhet och tillit som har gått förlorad. Och så säger de så här: det är inte naivt. I Sydafrika valde vi att sträva efter förlåtelse istället för hämnd. Och tack vare det avstyrde vi ett blodbad. Man kan säga lite naiviteten avstyrde ett blodbad. Förlåtelsen är ett samtal, och precis som alla viktiga samtal är den beroende av ett språk som är tydligt, uppriktigt och ärligt, säger de också. Det finns en underrubrik i boken: den fyrfaldiga vägen till helande för oss och vår värld. Och det är de här fyra stegen. Vi kan ta den också lite här snabbt. För det gäller inte bara Sydafrika, det gäller kanske alltid att förlåtelse är en process. Och det kan ta tid, och vi kan följa de här stegen när vi ska förlåta varandra och ta emot förlåtelse. Det är viktigt att berätta vad är det som har hänt. Ska vara ärlig där. Rent faktiskt, vad är det som hände som gjorde att det blev så här oss emellan? Men också erkänna sina känslor. Sätt ord på vad är det som gör ont egentligen i det här. Och sen, först efter det, så kan man ge förlåtelse. Eller ta emot förlåtelse. Och vad händer då med relationen, där jag redan varit inne på? Den kan förnyas. Den kan bli bättre. Men ibland måste man släppa den. Men då är allt lämnat, då är det ändå förlåtet. Men vi kan inte fortsätta. som förut. Så kan det också bli. Vilka attityder möter vi till förlåtelse och försoning i samhället idag? Ja, vi möter väldigt olika. Men det är mycket som man möter som inte harmonerar med den här boken, skulle jag vilja säga. Det är ganska tvärt emot. I dagens tidsanda så möter vi ofta de här kommentarerna. Men jag har inte gjort något fel. Jag ångrar ingenting. Gör ni igen det? Och man försöker förmildra det orätta man har gjort. Man erkänner handlingen, men erkänner inget brott. Man skyller ifrån sig, det var inte mitt fel. Eller det var inte bara mitt fel. Mm. Typ så här, förlåt, men du borde också be om förlåtelse. Man ber inte odelat om förlåtelse. Ja, men förlåt då. Det kommer inte från hjärtat. Det här är typiskt. Jag är ledsen för att du blir ledsen. Vad är det? Man ångrar inte handlingen, man bara beklagar upplevelsen av den. Varsågod Ulla. Vi ska ha lite exempel. Utan att fiska i glömskans hav så kan vi ändå ta lite enkla exempel.
Det var vid skolavslutningen och barnen stod framme i klassrummet och jag som lärare längst ner. De skulle öva sånger för avslutningen. Och vi sjöng våra sånger och då ser jag plötsligt att en pojke viskar något till flickan bredvid och hon blev jätteledsen. Jag tänkte jag måste ändå sjunga färdigt, men jag tar det sen. Så när sången var färdig, barnen hade satt sig, tar jag ut den lille pojken. Och så sa jag, jag såg att hon blev så ledsen bredvid. Vad kan du göra åt det? Och tittar han ner, jag kan säga förlåt. Det kan du göra. Det kan du göra nu. Och så går han in. Och så ställer han sig vid flickans bänk. Så säger han, förlåt. Då säger hon, jag glömmer aldrig det. Ja, gärna.
Jag väljer att ta en väldigt, väldigt trivial händelse. För att man ska ju inte fiska, men med en liten fisk kan man kanske ta ändå. Det var på landet, jag klippte gräs nära vägkanten på vägslänten. Och det är mycket trafik som går förbi där. Och jag vet ju att det kan stänka upp lite gräs och kanske någon småsten och sådär på bilarna som kör förbi. Så jag brukar alltid kolla om det kommer någon bil och slutar jag tillfället och låter dem köra förbi och sådär. Men i ett läge så missade jag ju detta. Det var en som hade stannat en bit bort så där. Och jag undrar varför den bilen stod där. Och jag sneglade liksom så, vid sidan om så inte vad händer. Då visade det sig att han hade stannat där för att vänta på att jag skulle sluta klippa så han kunde köra förbi. Men sanningen är att jag inte riktigt var medveten av detta. Men till slut så förstod jag ju det, så då slutade jag klippa och vinkade förbi honom. Och det var min näst närmaste granne. Och han såg inte glad ut när han körde förbi. Så jag försökte bara hälsa, men han såg inte glad ut. Då tänkte jag så här, amen. Nästa gång jag träffade honom så gick jag rakt på honom och sa förlåt för att jag lät dig vänta när jag klippte gräset. Och jag tänkte, jag skulle kunna sagt så här, du vet, jag såg inte och jag hade hörlurar, eller de här hörselskydd, jag hörde ingenting. Men jag sa inte det, jag bara sa förlåt mig för att du fick vänta när jag klippte gräset. Och då var det han som sa, ja förlåt dig, gärna. Jag vet inte vad man använder ordet gärna, men det lät så. Jag fattar ju det, sa han, att du såg mig ju inte och du hörde mig ju inte. Det var han som fick komma med ursäkten. Det var liksom en poäng med det. Men och till saken hör att vi hade inte varit så goda vänner egentligen. Som grannar kan vara, vi hade hejat på varandra när han gick förbi och så säger några ord om vädret och fisket och lite grann sådär. Men nästa gång när han gick förbi, då stannade han. Och vi pratade länge. Och jag tänkte, hur kunde det bli så? Det har med det där att göra. Alltså, förlåtelsen, den kan förbättra en relation. Helt överraskande. Så varje gång när han går förbi, för när han ska gå till sjön, då går han alltid förbi vår tomt. Så stannar han och vi pratar om allt möjligt. Förlåtelsens kraft. Jag ska säga något, jag har väl ett par minuter kanske. Alltså jag är ju intresserad lite av vetenskap också. Finns det någon vetenskap som sysslar med förlåtelse? Ja, det finns det sannoliken. Det finns Stanford University Forgiveness Project. Oj, det finns ett känt universitet och de har forskning på förlåtelse. Bra, då ska jag se vad kommer de fram till. Och då finns det den företrädande där psykologen Fred Laskin. Jag hade inte hört talas om honom. Men det visar att han har skrivit en bok som heter Forgive for Good. Alltså förlåt för gott. Men i inledningen till boken så skriver han lite så där skämtsamt att jag funderar på om jag inte skulle skriva den Forgive for God. Alltså med ett ord. Eller Forgive for God's sake. Det vill säga förlåt för Guds skull. Han skriver så här. Noggranna vetenskapliga undersökningar visar att övningar i förlåtelse lindrar depressioner, stärker känslan av hopp, dämpar ilska. Det tror jag fick uppleva lite. Förstärker den andliga samhörigheten och förbättrar det känslomässiga självförtroendet. Detta är vad modern forskning säger om förlåtelse. Starka ord. Sanna ord. Så det är klart, vi ska leva i förlåtelse och försoning. Det har alla dessa fantastiska effekter på vårt liv och på oss själva. Jag har två avslutande bibelord. När vi talar om nåd och förlåtelse så har vi sagt att det fanns några villkor. Det kanske var ett frågetecken. Och det är här omet då. Om vi bekänner våra synder så är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss synderna och renar oss från all orättfärdighet. Det finns ett villkor vi ska bekänna. Då får vi förlåtelse. Och det är intressant i den här att tala om Guds rättfärdighet. Man skulle kunna tänka sig att Guds rättfärdighet skulle döma. Men i den här texten så är det Guds rättfärdighet som förlåter och renar från synd. Det skulle man kunna göra någon teologisk predikan om, men jag har inte tid med det. Men det är lite spännande. Guds rättfärdighet, vad gör den? Dömer den? Eller förlåter den? I den här texten så förlåter den. Det är starkt tycker jag. Att vara i försoningens tjänst, det är ju en fantastisk uppgift för en församling. Och Paulus skriver om det. Han skriver så här. Andra Korinthierbrevet. Allt detta har sitt upphov i Gud som har försonat oss med sig genom Kristus och ställt mig i försoningens tjänst. Ty Gud försonade hela världen med sig genom Kristus. Han ställde inte människorna till svars för deras överträdelser och han anförtrodde mig budskapet om denna försoning. Församlingen står i försoningens tjänst. Och det är något av det underbaraste i att vara en församlingsmedlem. Att jag får stå i försoningens tjänst. Jag har några frågor. Och det är frågor som jag har fått när jag har undervisat om lite om förlåtelse i olika sammanhang. Och så de kanske inte är de frågor som ni ställer er, men uppenbarligen så finns de i de här sammanhangen. Jag har ju förmånen att ha bibelstudium i RPG i Kungälv och då hade vi 2 timmar att tala om förlåtelse. Då kunde man ju lite mer tid att fördjupa sig. Och så ställde ni frågor, vad har ni för frågor nu efter allt detta? Och det var några frågor, bland annat de här. Är förlåtelsen verkligen utan gräns? Finns det synder som det inte finns förlåtelse för? Jag lämnar det här till er nu. Och sen det här när vi tittar på världsläget. Är det möjligt med fred och försoning i världen innan fridsfursten Jesus kommer? Det där är en riktig fråga. Den är relevant, den är allvarlig. Och man kan fråga sig om försoning överhuvudtaget finns i det svenska språket. Vet ni, när jag skrev de här små utkasten som jag har här och skrev ordet försoning, vet ni vad ordbehandlaren gjorde då? Ändrade till försening. Och det är ju helt förfärligt på ett sätt. Men samtidigt, tack dåliga ordbehandlare, för du gav mig en tanke. Låt inte försoning bli försening. Det är inte för sent att förlåta. Det är inte för sent att försöka försonas med varandra. Det är inte för sent att ta emot försoningen från Gud. Men låt det aldrig bli försening i försoningen. Gör upp med den andra, förlåt och försonas så snart som möjligt. Det gav ordbehandlaren en hälsning till mig. Tack. Tack Herre för att vi som församling, vi som enskilda verkligen får leva i försoningen. Hjälp oss att se det som är vår del i en försoningsprocess, förlåtelseprocess som vi måste ta tag i. Och hjälp oss att kunna förlåta och ta emot förlåtelse. Och tack Jesus Kristus för att du är föredömet. Du har försonat oss, du har försonat hela världen. Och vi får leva i det och ha det som en förebild när vi lever försonade med varandra. Amen.